Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Det hela började redan 1969 då han gav ut Minnet i exil, en diktsamling som slog det svenska kulturlivet med häpnad. Framträdde här inte bara en mogen lyriker med det poetiska anslaget helt i sin hand, utan även en ordkonstnär som bara 5 år efter emigrationen från Grekland lyckades skapa högkvalitativ litteratur på sitt nya hemlandsspråk. Sedan dess har han gett ut ett 30-tal böcker och blivit en av våra stora romanförfattare. Och han har hela tiden varit sitt andra språk trogen. Sedan den första diktsamlingen har han skrivit på just svenska. Utöver det har han även varit verksam som översättare, som ordförande för Svenska Pen samt chefredaktör för Bonniers litterära magasin. Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Theodor Kallifatides. Nu gör vi lite ljudtest här, så att det här är lika bra att göra ordentligt så att det blir bra. Mm. Så pröva att berätta någonting om var vi befinner oss just nu. Eller så.
Ja, vi är i mitt arbetsrum som ligger på höjden, den högsta gatan i Stockholm, Stängbergsgatan. Jag stortrivs, jag älskar det här stället.
Ja, ett vackert rött gammalt trähus på Södermalm i Stockholm tar Theodor Kallifatides emot. Här sitter han till vardags och skriver med utsikt över vattnet och Katarina kyrkas höga torn några kvarter bort. Vi är här för att bland annat tala om den alldeles speciella ton som jag tycker mig har funnit i hans böcker. Ja, att läsa Theodor Kallifatides har för mig alltid handlat om att lära sig att se på världen med en öppen blick. Det är något avskalat och enkelt som samtidigt alltid tar tillvara på livets sensuella, förhöjda, ja nästan magiska sidor. Den stora kärleken, den brinnande personen, de svåra livsvalen. Men här finns också ett arkaiskt landskap, ett uråldrigt tillstånd som verkar veckla ut sig både inom oss och i själva naturen. Men vi kommer också prata om hans långa livsresa. Född i Grekland under mycket fattiga förhållanden. Pappa var lärare men tvingades bort från sitt yrke av politiska skäl. Och så krigen. Första andra världskriget. Theodor Kallifatides var bara något år när nazisterna kom. Och så inbördeskriget efter det. Det som inte tog slut förrän 1949. Mitt i denna oroliga tid växte han upp. Vilket kom att påverka honom djupt på en rad olika plan. Men här finns också den stora flytten, från Grekland till Sverige i mitten av 60-talet. Mötet med ett helt nytt språk i 25-årsåldern. Inledningsvis var livet i Sverige oerhört slitsamt. Han tog de hårdaste jobben som ingen annan ville ha. Vägen ut blev bland annat den svenska litteraturhistorien som han slukade. Strindberg och den allvarsamma leken av Hjalmar Söderberg. Plötsligt var det som en okänd dörr öppnades. Språket blev levande och snart var hans nya bana som författare på svenska inledd. Men vi börjar ändå vårt samtal i det vackra arbetsrummet med att återvända till Grekland. Till det landskap där ekot av tusenåriga myter fortfarande vilar över bergssluttningar och havsvikar.
Alltså, jag vet inte om jag hörde det i någon intervju eller om jag läste att du hade skrivit det, men du beskrev, du sa om Greklands natur, så sa du så här: vi har ingen natur för vår natur består av mytologi.
Ja, det har jag, det är alldeles rätt, det har jag både skrivit och sagt, och det här är inte epokhit utan mytologin existerar sida vid sidan med verkligheten i Grekland. Och jag skulle vilja säga oavsett om folk är medvetna om det. Till exempel, jag minns att när det började komma så där biluthyrningsfirmor i Aten. Och ett kontor öppnades nära mina kvarter. Där. Ja, vad tror du att den fick, att det fick heta, det kontoret? Pegasus, naturligtvis. Den bevingade hästen och så. Och alla blommor har namn som har med gudarna att göra, med nyfer att göra. Den stora galaxen, det är ju en av de finaste. Den stora galaxen, det består av Heras mjölkdroppar från hennes, hon skulle mata sin son, men han drog sig undan och mjölken rann ut och då blev det galaxen som vi har. Ja, men det är klart att när naturen har det här bakgrunden, så någonstans upphör den att vara natur, och det blir lite mer att du lever mera i en berättelse än i en fysisk verklighet. Och det intressanta är ju att så upplevde jag också min by, alltså redan som barn, att jag kunde naturligtvis formulera det på det här sätt som jag gör nu, men jag minns alltså att jag var oerhört fascinerad av till exempel målningarna på kyrkan, vad de betydde och namnet på alla helgon och historien bakom helgon och hur kyrkan byggdes, och varje fråga man ställde så kom man ett steg bakåt i byns historia. Och det kom nya historier. Och till slut så blev alltså ingen verklighet kvar. Utan allting var ju en byggnad av historier. Någon hade kommit till Amerika och blivit rik och skickat pengar. Och hans dotter gifte sig, men han mördade henne. Och du vet, det blev ju till slut att leva återigen en berättelse. Och av detta så har jag ibland dragit slutsatsen att jag tror att det är alldeles korrekt att säga att jag vet inte varför man blir författare. Men om det skulle kunna finnas en konkret anledning som jag skulle peka på, det är ju det här berättelsens närvaro i mitt liv. Från första dagen i livet. Man föds i en berättelse.
Men hur, om du då upplever att du är född i ett landskap, i en miljö, bland gator och hus, där allting har en berättelse, och så kommer du till Sverige. Hur var det?
Ja, det var både praktiskt sett, det var mycket, mycket besvärligt. Det var en plågsam bostadsbrist och konstiga paragrafer och så vidare. Men parallellt med detta och att tala om alltså svenskarnas inställning och rasism och allt det där, det var mycket mer då, även om vi glömmer det. Men jag minns annonser i tidningar, bostadsannonser i tidningarna. Där på den sista raden stod det: utlänningar gör sig ej besvär. Så du säger inte någon sån annons längre. Men vi behövdes på ett annat sätt, och vi fick alla jobb och det ordnade sig. Och sen kommer ju det stadiet som du talar om egentligen nu, alltså den här stora ensamheten och det här att man inte förstår verkligheten, man inte vet någonting. Och jag var extremt känslig för detta tillstånd, alltså det var ett riktigt, riktigt angrepp mot hela min sinnes närvaro. Alltså jag blev sjuk, jag hade mardrömmar, ibland kunde jag inte somna i dagar i sträck, för jag förstod inte verkligheten. Jag hade inget namn på någonting. Och det var i samband med detta och att jag lärde mig lite svenska så småningom och så, som jag läste Den allvarsamma läken. Och jag tyckte väldigt mycket om boken, bland annat därför att jag äntligen hade jag hittat en, en litterär stil som jag som liknade de klassiska ideal jag var uppfostrad med: enkelhet, korthet, klarhet, ingen retorik och sånt, va. Och jag läste boken med stort intresse. Och när jag hade läst den så tog jag en promenad, som jag då gjorde nära Birger Jarlsgatan, för jag jobbade där på restaurang. Och jag hamnade framför Johanneskyrkan. Och jag kände igen kyrkan av boken. Det är en av de lyckligaste stunderna i mitt liv. Det var första gången efter 2-3 år som jag kände igen något i Stockholm. Jag kunde till och med lokalisera fönstret, Lydias fönster på den andra sidan. Det var fantastiskt.
Och då blev det alltså att för första gången fick en plats eller en byggnad eller någonting i Sverige också en historia.
Just det, precis. Det var mitt första minne från Sverige. Det är mitt första minne. Och det här incidenten har påverkat mig mer än vad jag egentligen har hunnit tänka. Därför att jag tror att det avgjorde också min inställning till konsten i stort. Alltså på något sätt, jag hade redan tidigare haft det där idén om att konsten, om det ska vara värt någonting, det är att den räddar livet och de som kommer efter oss. Det är liksom hela poängen med konsten. Och jag hade en sån diffus föreställning efter att ha läst bland annat Catullus kärleksdikter som var så levande efter 2000 år. Tänkte, hur kunde man skriva så levande? Men med Söderberg kyrka och Lydias fönster, det blev alltsammans blev mycket mer konkret. Och jag såg det här, alltså, det mirakulösa i detta. Alltså. Här står en 26-årig grek. Han just tar sina första stapplande steg i svenska samhället. Och så plötsligt känner man igen en kyrka från en roman. Alltså det är stor händelse i livet. Mycket stor händelse i livet med oanade konsekvenser. Och de konsekvenserna har att göra med att det utvecklas utav det någon sorts konstnärlig moral. Jag menar naturligtvis inga författare skriver dåliga saker med vilja. Ingen av oss är ute efter att skriva. Däremot så finns det en mycket stor variation på hur mycket vi menar med vårt arbete. Och det kan man inte komma ifrån. Det är bara att gå i bokhandeln och titta. Men på den punkten så tror jag att jag inte har så där väldigt mycket att anklaga mig själv. Jag tror att jag har hållit mig på den smala vägen.
Hur var känslan? Vad kände du första gången som du författade, skrev på svenska?
Fullständig overklig känsla. Därför att jag använde ord vars betydelse var flyttande och oklar. Det enda som existerade för mig då, det var deras rytm. Och jag kände på ett irrationellt och svårförklarligt sätt. Jag kan inte säga det på något annat sätt. Jag kände ordens tyngd på kroppen. Jag visste att ordet kärlek väger tyngre än ordet golv till exempel. Utan så, va? Och det var med de här sakerna som jag skrev de här dikterna. Och jag har berättat i någon bok att det här var min lyckligaste stund i livet med svenska språket. För då gjorde jag det jag gjorde utan att riktigt vara medveten om det. Jag var liksom förlovad med språket. Men så blev man gift och då började grällen och allt det där. Men den här första tiden, och det intressanta fenomenet var att I och med att jag av olika skäl bestämde mig för att skriva på svenska. Och skälen var helt enkelt det att jag upptäckte att om jag fortsatte att skriva på grek så här så skulle jag försätta mig i en situation av dubbel, av två exil på en gång. Jag menar, en sak är att du har lämnat ditt land och du har åkt till ett annat land. Men om du är nu i det nya landet ska du hela dagen vara i exil igen i ditt språk. Jag klarade inte av det. Plus en annan upplevelse som jag är säker att du känner igen. Alltså, efter ett tag så började jag märka att mitt grekiska ord, mitt grekiska språk som var oändligt mycket mer avancerat än det svenska, ändå inte räckte för att skildra den svenska verkligheten. Av det enkla skälet att den svenska verkligheten också har sitt språk. Och när du kommer så här långt in i tänkandet om språket, då blir det alltid svårt. Och samtidigt som allting blir en njutning. Den svenska döden, är det samma som den grekiska döden? Det är det inte. Vi dör på olika sätt. Och du säger död och jag säger död och vi förstår vad vi talar om. Men det är ungefär vad vi gör. Vi förstår på ett ungefär vad vi talar om. Jag minns en upplevelse som jag också har skrivit om. Mycket stark upplevelse. Min pappa hade varit död i några år och då skulle han grävas upp för att det fanns inte plats i kyrkogården, utan man gräver upp det döda och tar benen i en sådär kapell vid sidan om. Och jag var där med min bror och grävde upp pappa. Och då började jag plötsligt skaka, alltså som man får frossa. Och så säger min bror, är du sjuk? Ja, jag är ju sjuk, säger jag. Ja, men vad är det? Nu har jag förstått vad grav på svenska betyder. Alltså, du ser scenen framför dig. Alltså, ordet grav, för mig, jag visste det ordet. Men det var först där nere, inför pappas grav, som det fick sin betydelse. Och då började det skaka i hela kroppen. Så det är den mäktigaste mekanismen vi har, det är språket. Och det förvånar mig med vilken nonchalans hela det här underbara instrumentet diskuteras. Jag vill inte vara gnällig och säga hur man skriver och inte skriver. Men på en sak är jag gnällig. Alltså språket diskuteras inte på allvar. Det är inte längre en av de stora intressena. Det är inte det. I kulturen och i pressen och så. Det borde vara en ständig övervakning. Jag har skrivit och jag menar det. Alltså det. Alla intellektuella människor, från författare till journalister till advokater till vad du vill, alla de bör samverka till att språket liksom hålls levande. Och jag tycker inte att jag ser det framför mig eller omkring mig.
För det intressanta i det allting du har sagt nu är ju att språket är verkligheten.
Ja.
Det är det.
Det, ja.
Och utan språket så dör, ja, i alla fall en stor del av det som vi kallar verklighet.
Ja, men absolut.
Tiden dör utan språket.
Ja, absolut. 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 Och jag har ju också pratat ibland om det här alla elevers och även lärares mardrömgrammatiken. Och jag har försökt förklara det sätt på vilket min latin- och greklärare hade förklarat för mig grammatiken när jag var 14 år. Och han talade inte alls om regler. han talade om att grammatiken och syntaxen är ju ett sätt att organisera världen. Och det har vi språket. Språket är ju ett sätt att organisera världen. Strunt i att titta på de som reglerna. Ska ni leva i den här världen så måste ni kunna det här världens språk. Och jag har inte hört några dessa saker sägas här. Utan om man säger något sånt så är man, jag vet inte vad, jag menar något monster som kom från någonstans ifrån. Ja. Nåväl, nu ska jag inte bli gnällig. Men alltså, det är klart att i det här med språket fanns det som gjorde det möjligt för mig att inte bara möjligt utan också återvärt och roligt och spännande. Att vara kvar i det här kulturen, i det här landet. Därför att plötsligt så öppnades framför mig en gigantisk fält. Som jag kunde utforska under hela livet.
Jag uppfattar det som att när du kommer till Sverige så finns det ändå en viss typ av... Samhället verkade ganska öppet på något sätt. Bara den här lilla historien när du kommer till universitetet.
Mm, ja, ja. Jo, jo. Nej, men det var båda saker på en gång. Alltså, å ena sidan som jag också nämnde. Vi behövdes. Och i sanningens namn så har jag aldrig haft några... Personligen har jag aldrig haft några problem med att hitta arbete. Eller till och med få arbete som är nästan orimligt att jag fick, till exempel jag blev chefredaktör för Bonniers litterärmagasin. Jag var nog i din ålder, jag var 34. Jag hade varit i Sverige i 6-7 år och så får man ju det jobbet, eller jag började studera på universitetet utan att egentligen hon kunde läsa den betyg.
Men vad hände där egentligen?
Jo, men det som hände var att jag var en utlänning och då måste jag ha dispens för att börja på universitetet från universitetsämbetet. Och så går jag dit och så tas jag emot av en kvinnlig tjänsteman, 50 års ålder. Och så lägger jag fram mitt ärende och då säger hon, ja, men du måste ha studentexamen. Och jag säger att ja, men jag har studentexamen och jag visar avgångsbetyget från det grekiska gymnasiet. Det var ingen fusk, det var liksom så det skulle gå till. Hon tar mitt betyg och tittar på det där, ögonen blir större och större och så säger hon, ja men det här är ju rena grekiska för mig. Och jag minns att jag fick panik och fylldes av beundran. Här är ju fan, hon kan läsa grekiska, tänkte jag. För vet du vad, i Grekland, i motsvarande situationen när vi inte förstår ett språk så säger vi, det här är rena kinesiska för mig. Men det var det mitt språk som var kinesiska för henne. Så vi förstår i alla fall att vi har ett problem och då säger hon, ja, nu vill jag att du ska vara uppriktig. Ja, jag lovade att vara uppriktig. Och då säger hon, det här är ett bra betyg. Jo, säger det där är ett mörkt betyg. Ja, men då kan du börja då. Och så fick jag börja på universitetet. Det där är ju ett av de centrala moment i det moderna Sverige. Inte för att jag var inblandad utan därför att sådana historier händer inte längre.
Nej. Det känns som att det aldrig skulle kunna hända idag.
Nej, exakt. Och Erik, det beror inte på att hjärtat har förändrats. Det beror på att vi har blivit räddare. Vi har blivit räddare, mycket mer kontrollerade. Jag menar, vi tycker inte mera illa om människorna nu än vad vi... Ja, tvärtom. Vi är öppnare nu på många sätt. Men vi är räddare. Vi är inte längre fria. Vi är livvägna.
Var kommer rädslan ifrån?
Av våra otrygga förhållanden.
Du lyssnar på 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Theodor Kallifatides. Vi tar nu en kort paus för reklam men är alldeles strax tillbaka. I den självbiografiska romanen Det gångna är inte en dröm berättar Theodor Kallifatides sin livshistoria. Det är en uppväxtskildring i kriget och våldets skugga. Men det är också en historia om två personer som gör allt i sin makt för att skydda sin familj från det hotande mörkret. Det är pappan, läraren som älskade sitt yrke, grek men uppvuxen vid Svarta havet i nuvarande Turkiet. Det är mamman, mycket yngre, utan längre skolgång, men hemmets absoluta mittpunkt. Kring föräldrarna finns ett skimmer i Theodor Kallifatides bok. Det är alltid de som står för det hoppfulla. Jag tänker på dina föräldrar. Du beskriver dem så ömsint jämt.
Mm.
Ja, de måste ha betytt väldigt mycket för dig.
Jo, det betyder alldeles. Det betyder enormt. Alltså, det finns knappast någon annan lycka som kan jämföras med att ha träffat och vuxit tillsammans med två människor som älskar en gränslös. Hela tiden. Det var inte så att jag inte fick kritik. Jag fick kritik, men jag kommer ihåg en gång frågade jag min pappa hur skulle jag vara för att vara bra i skolan? Skulle jag, och då säger han, ja, alla som inte är bland de tre bästa är dumbommar. Det är klart, det är tuffa dagar kan man ju säga. Men jag tog det inte så där. Jag tog det mer som ett tecken på att han trodde på mig, inte på att han ville liksom terrorisera mig. Han sa, jag tror att du kan göra det här. Detsamma sa min morfar en gång. Jag frågade, var jag mycket yngre. Jag frågade honom, morfar, är det svårt att lära sig främmande språk? Han påstod att han hade blivit den tyska kaptenens tolk under ockupationen. Och jag säger till honom, men morfar, du kan ju inte tyska. Och han säger, det kan inte du gälla. Ja, men kaptenen han kan inte grekiska. Så den man, alltså, frågade jag om det var svårt att lära sig, lite tyska kunde jag förstås, att lära sig främmande språk. Och då får jag detta svar, så jag varit liksom sådär ledstjärna. Ja, och om man har två hjärnceller så går hyllet som helst. Men har man bara en, ja, då får man ligga i lite. Det var hans svar. Trodde eller ej, det bär jag med mig ännu idag. Att gå ut i livet med en övertygelse, oavsett om den är sann eller falsk. Men att gå ut i livet med en övertygelse, att det finns ingenting som jag inte kan lära mig. Det var det stora arvet av min pappa och min morfar. Och jag vet nu, jag är ju 77 år gammal, jag vet att det är saker som jag inte kan lära mig. Men det spelar ingen roll när jag gick ut i livet för 50 år sedan. Och om man ovanpå detta lägger till då att mina föräldrar fick faktiskt ta hand om oss under extremt motsträviga omständigheter. Två krig och fattigdom, pappa i fängelse, min bror dömd till döden 2 gånger. Han klarade sig för han blev sjuk. Min andra bror svårt misshandlad i 12-årsåldern. Men då var det de där 2. Den ena var lärare och den andra 4 år i skolan. Men de hade hjärtats adelskap. Och det kan man inte köpa. Det kan man inte heller bilda sig till. Det hjälper, men det, ja.
Vad var det sista din mamma sa till dig?
Att du får leva som ditt hjärta tål. Det är ett väldigt klokt svar.
Vad tror du hon menade?
Jag tror att hon menade ungefär samma sak som Aristoteles menade. Nämligen att du har dina gränser och lev enligt dina gränser. Om du känner att det här kan du inte göra, låt ingen tvinga dig göra det. Och jag tror att jag har inte satt på så hårda prov, så jag kan inte säga att jag har följt det här hela livet. Men, eller om jag har gjort det beror kanske i första hand på att jag inte har prövats på riktigt. Men i familjen så var det en som prövade, så det var min storebror som numera är död. Han gjorde militärtjänsten under inbördeskriget. Och det var slutet av inbördeskriget. Partisanerna hade praktiskt taget blivit besegrade. Det stod bara lösa små grupper av partisaner som hade förlorat allt och hungriga och halvnakna och så. Det var vinter. Och min brors patrull tillfånga tog 2 sådana unga kvinnliga partisaner. De var livrädda, frusna, halvnakna, hungriga. Och de skulle förhöras. De visste ingenting. De hade inte varit i kontakt med sin enhet i över 2-3 veckor. Så de kunde svara på kaptenens frågor om var och när och hur många. Och så han blev arg. Sparkade på dem och kände dem verbalt. Och till slut så beordrade han sina män att gräva en grop i snön. Vilket de gjorde. Och de la in där. Slängde ner dessa 2 flickor. Och så kommer nästa steg. Det omänskliga. Han beordrar sina män att gå ner och göra vad de vill med dem. Och alla gör det. Varför det? De är tonåringar. De är 19 år. Kapten är den enda auktoritet de har. Och de vill leva. De vet vad är priset att säga nej. Priset är omedelbar arkebusering. Kapten har rätt att skjuta dem på fläcken. Alla går dit ner. Utom en. Och det är min äldre bror. Min äldsta bror. Han döms till döden 2 gånger. Men han avrättas inte därför att han blir sjuk. Och enligt lagen så skulle man inte avrätta sjuka människor. Och medan han var sjuk så blev det amnesti och han klarade sig. Och jag träffade honom då när jag kom till samma ålder. Det var stor ålder sedan mellan de 12 år. När jag kommer till samma ålder som han när han var uppe i bergen. Och en natt är han och jag sitter kvar och hans barn har lagt sig och hustrun sover, så pratar vi om vårt. Och så säger jag har alltid undrat, vad fick dig att stå emot? Vet du vad han sa? Vad skulle pappa ha sagt? Det visar alltså hur djupt det hade gått. Vi skulle inte göra. Och det där är inte blind lydnad. Och jag blir förbannad när någon, och det är många som gör det. Därför att det är inte, alltså okej, om det är blind lydnad, det är faktiskt i kampen att förbli människa. Det är den kamp han lyder. Han säger hellre dör jag än blir ett odjur. Och så att, jag menar, har man fått de här starka, och jag vill inte kalla dem moraliska villkoren från föräldrarna. Pappa och mamma gjorde något mer. De lärde mig människans villkor. Det är ett jobb att förbli en människa. Och det lärde mig pappa. Du får göra ditt jobb som människa. Och det gjorde mamma med. På olika sätt. Var för sig. Men pappa kunde säga det. Mamma kunde inte säga det. Men hon kunde visa det.
Din pappa sa ju någonting till dig. Om att livet går ut på att behålla själens ögon öppna.
Mm. Just det.
Hur gör man för att de ögonen ska vara öppna?
Ja, jag vill gärna komplettera så att det där var ett citat som pappa använde från en av våra största grekiska poeter som har skrivit att alltid vakna, alltid öppna min själs ögon. Och det är bland det vackraste jag har läst. Och det använde pappa hemma också. Jag tror att för att göra en mycket lång diskussion, för det har diskuterats naturligtvis under alla århundraden, hur förblir man vacken och närvarande och så, som konstnär eller som människa. Men jag tror att, ja, för om man ska sammanfatta den diskussionen, jag tror att det gäller att acceptera att göra sitt jobb som människa och göra det med värme och med glädje. Ja, vad är det för jobb vi har för människa? Ja, vi har mycket jobb som människor. Vi föder barn. Vi går till jobbet. Vi kan göra varje givet ögonblick. Vi kan göra ont eller gott. Vi kan välja hela tiden. Inte från det vi föds, men praktiskt taget några månader efter vi föds, så kan vi välja den ena vägen eller den andra vägen. Vi har ett jobb att göra. Och tänker man på det, då är man vacken. Vardagliga saker. Jag har varit gift nu med, eller vi har varit gifta väldigt länge. Min hustru och jag är 45 år och så. Och man frågar naturligtvis om, vad är hemlighet? Det är ingen hemlighet. Men om hon kommer till mig och säger, vad tycker du om min nya klänning? Så har jag alltid den möjlighet att säga, jo, den är förfärlig. Eller jag med, åh, vad sett du är. Ja, guess what? Ja, just det. Det här valet måste du göra livet ut. Till dödsbädden.
Och så mot slutet av vårt samtal börjar vi prata om skönheten. Det där svårfångade som jäckat poeterna, filosoferna och konstnärerna sedan urminnes tider. Och Theodor Kalfatides citerar Platon som talade om skönheten som den enda synliga dygden. Men här finns också hans egna djupt personliga hållning.
Skönheten för mig är i första hand en rytm. Det är en rörelse. Och det jag blir hänförd över när jag tittar mina gamla förfäder, om det nu var mina förfäder, men när jag tittar på gammal klassisk grekisk konst, då är det rörelse som finns där. Det är Herakles på gång att göra något. Det är en nymf som lyfter denna knät för att dansa. Det är Nike som, och så vidare. Det är den rytmen och rytm för mig är kanske på något sätt förenat i huvudet med själva livet. På något jag upplever livet mera som en flod än som en sjö. Jag upplever som någon som rör sig hela tiden. Jag har skrivit någonstans att jag försöker förstå en kvinna, det är som att försöka förstå en flod. De rör på sig. Det går inte. Men såna är vi allesammans. Och därför skönheten är i första hand en rytm. I andra hand kan det finnas saker som kan vara mer eller mindre idiosynkrasier. Alltså om vi talar om könen till exempel, det finns folk som tittar på det andra könet och beaktar en aspekt av kroppen. Jag tittar sällan på kroppen till att börja med. Jag tittar på ögonen. Gillar jag inte blicken hos någon så spelar det ingen roll. Rumpan eller något annat spelar ingen roll. Men det här är idiosynkrasi, det är inte liksom viktiga ting. Jag har det och du har något annat. Men både i mina förälskelser men också i mina långvariga vänskapsförhållanden med män så har det varit människor vars rytm jag gillade. Jag gillade att se dem röra på sig, att gå, att stå, att korsa benen. Och, ja, det är det som är min hemliga fallenhet. Det är det som lockar mig.
Men om våra liv, eller om vi som människor är som floder som flyter, hur ska vi då kunna få grepp om någonting? Hur ska vi göra när de här liven bara flyter och mellan våra fingrar?
Ja, men är inte vårt problem? Är det det som kallas den metafysiska sorgen? Det är klart. Du måste svara på det själv. Jag svarar genom att skriva böcker. Du svarar genom att göra oerhört fina program. Eller kanske så småningom börja skriva, inte vet jag. Någon annan svarar med att skriva, någon annan svarar med min pappa planterade skog. Men du måste ha ett svar på den frågan. Men det är inte samma för oss alla, svaret. Du måste hitta ditt svar. Och det är också en del av det mänskliga jobbet. Jag har hört Sandemos, en författare som jag faktiskt älskade och älskar fortfarande, brukade tala om människan som lök. Men jag gillar inte lök. Alltså, människan ska inte lukta illa som lök. Så jag gick över till den bilden med flod. Som inte heller, den är min säkert, men i alla fall. Det finns säkert någon som har sagt det, eller många. Men jag gillade inte det där föreställningen om människan som lök. Men människan är en flod. Tiden är en flod. Ska du lämna dina spår och ska du ska ditt liv få en mening. Det är ingenting som någon annan kan ge dig.
Men då är det kanske det konstnären gör, att konstnären går fram till floden och tar en skopa vatten med handen och håller upp det.
Det är väldigt vackert. Det är väldigt vackert. Ja. Kan vi inte sluta här? eller har du mer att säga?
Nej, men jag tror att vi ska bara titta här. Jag har skrivit så många saker. Ja. Men vi har pratat om det mesta som jag hade planerat. Men får jag ställa en sista fråga då? Ja. För vi började ju ändå prata om naturen och den grekiska naturen. Men så vet jag också att din pappa mot slutet av sitt liv fick komma till Sverige och möta den svenska naturen. Mm. Hur reagerade han då?
Ja, det var en mycket gripande stund i mitt liv, för att han var 80 år när han kom, och jag tog honom på en promenad tillsammans med min hustru. Tog ut honom på en promenad där ute i Huddinge på Sällbrickskogen, som det heter. En ganska oansenlig liten skog. Men när vi kom fram till skogen, han var från Svarta havet och vuxit upp nära en skog, då började han gråta. Och så sa han till mig: ja, min son, du lever i ett välsignat land. Du har skog. Och så samma sommar så tog jag honom då, så kom vi till Gotland, och där utspelar sig nästa som har att göra med att hålla själens ögon öppna. Vi kom till Gotland och första dagen han tar en kort runda på tomten, så utanför tomten men i närheten ser han en blomma. Och så kommer han springandes nästan tillbaka till mig och säger: vad gör det här blomman här? Jag säger: pappa, den växer. Ja, men det får inte växa här. Det kan inte växa här. Det här blommar är medelhavsblomma. Det växer i östra Israel. Vad han sa. Ja, okej. Vi kan kolla med grannen. Grannen kommer in. Nisse. Död han också. En mycket klok gammal man som kunde esperanto bland annat. Så tittar han på blommor som växte bredvid framför hans tomt i alla år. Men det hade han inte sett. Nej, din pappa har rätt. Det ska inte växa här. Jag vet inte vad den är. Så kallar vi Rindi, det botanologiska sällskapet på Gotland. Då kommer de och så katalogiserar de blommor. Det är en ganska ovanlig form av salvia silveris som växer på 4 ställen på Gotland. Pappa och Nisse står som rapportörer. Och jag kommer ihåg att pappa kunde berätta för oss att det fortsatte vara, men jag minns inte exakt, Israels heliga blomma. Ja. Och så Nisse blev väldigt entusiast och vad kunnig din pappa är och sådär. Och för mig var det just detta: hur kan en 82-årig människa ha så mycket närvaro att genast se att det växer en ovanlig blomma där? Det var att hålla ögonen. Men sen kom det andra. Pappa och Nisse blir kompisar. Och pappa talar grekiska till Nisse. Och Nisse talar gotländska till pappa. Och de talar i timmar med varandra. Och till slut så orkar jag inte mer och säger: pappa, förstår du vad han säger? Då säger han: nej, jag behöver inte förstå vad han säger. Jag vet vad han säger. Det tycker jag är underbart. Och det är sant. De säkert förstod vad du talade. De här två människorna. De talade säkert om de saker som de båda kunde. De potatisen eller hur man ska beskära träden. För pappa var, efter att han hade förlorat sitt hem i Svarta havet, då hade den där stora drömmen ett tomt och lite träd omkring mig. Förstår du? Den fick han aldrig. Han dog utan träd. Men med det här närvaron att se. Man är gammal, man är trött. Man har fått stryk av både tyskar och grekiska fascister och nazister. Men själens ögon är öppna.
I din själs ögon fortfarande öppna?
Jag är rädd att jag inte har samma grad av vakenhet. Jag är rädd att livet som jag lever fungerar lite sövande, inte bara på mig utan på oss alla. Det är så mycket förströelse överallt, det är så mycket struntprat, det är så mycket rädsla att inte skratta varannan sekund, alltså. Rädsla att sitta tyst med din vän eller din älskade, sitta tyst en halvtimme utan att det ska kännas plågsamt. Tänka dina egna tankar. Alltså, nu har du ju tvingat mig i en timme och mer att stressa min förmåga både att minnas och att berätta, återge det jag minns. Och det har gjort mig oändligt gott. Men hur ofta utsätts jag för det? Det är bara jag om jag orkar utsätta mig för det. Jag ska sitta här när jag skriver. För att kunna skriva så måste man gå lika. Ja. Och ibland orkar man inte göra. Men det är det som håller oss vakna. Kort och gott. Det är det du måste ha. Du måste. Min mormor som var en analfabet. Fullständig analfabet. Hon sa till mig sedan jag var litet barn. Man måste tänka på döden 3 gånger om dagen. För att, och det är väl lite grann som du ställde din fråga om naturligtvis. Det, hur ska man vara vacker? Och sen när jag blev vuxen så hörde jag en norsk filosof, Heine, sen tror jag han var professor i Kanada och kom och undervisade här kort tid. Som hade gjort en filosofi om detta, så att det intima omgänget med den tanke på vår förgänglighet är det enda som kan göra oss lite mildare, lite klokare, lite och så vidare. Och det ligger mycket i det, men det kan också leda till motsatsen, till aggressioner och så. Så att, ja, det är allt.
Thank you.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Theodor Kallifatides. Researcher var Hanna Engberg och mejladress till oss är 60minuter@expressen.se. På Twitter hittar ni oss under hashtaggen 60 minuter. Musiken, den var som vanligt Kimiko Ishizaka som spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brennan Kinsella framförde en aria av Bach på piano. Och sist här hade vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist var Daniel Wiesey.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.